Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
I lördags var jag på Schiffert. Det har hänt.
Jag vet.
Det som inte fick hända.
Vadå? Att du fick gå gratis på Schiffert utan att tigga till dig en biljett?
Mm. Att motstå den där känslan av att gå på kultur med en gigant i sin hemstad och att inte då säga jag är uppskriven! Jobbigt, jobbigt! Men också, tänk om jag hade kommit fram där och ja, hej, jag tror att jag är uppskriven. Och de hade sagt nej, vad sa du till Hette, sa du? Och så vidare.
Mm.
Nej, men det löste sig ju då. Och då hade vi platser på, det spelar ju ingen roll egentligen, men rad 11.
Mm.
Och
är det meningen då, att det ska säga mig någonting? Att det är bra platser? Nej.
Nej, det är bara det att jag... Ja, precis. Nej, men jag säger så ofta saker som inte är relevanta. Det här var ett exempel på det. Men jag kan inte sudda. Då är det ju så här att när man går på någon föreställning, det kan ha varit någon jag poddar med, typ du, som sa att om man sitter i mitten av raden så måste man komma tidigare så att alla inte slipper resa sig. Hur vet man vilka siffror som är i mitten och vilka som är längst ut?
Nej, jag vet.
Nej. Så, för jag håller med i sak, men det går ju inte om man inte vet geografin. Mm. I alla fall så kommer vi går fram till rad 11 och sen men det var några platser. Ja, men då går vi upp och sen runt och kommer runt på andra sidan. Men det var ju lika mycket i mitten från det hållet. Men i alla fall. Och så får alla resa sig då. Vi var inte sena eller så, utan det var väl bara att de var där tidigare. Och då är man ju, det är ju så intimt. Du vet, en del sitter kvar och drar knäna åt sidan. Det är de som blir lite sura. Och en del reser sig upp och ler. Och det är de som inte är sura. Eller så är de det på insidan och så vidare. Men det är ju väldigt, man är ju väldigt, väldigt nära människor man inte känner. Och så gick Joakim före och jag gick efter. Och så, ja, och jag är en sån som... Jag ler urskuldrande och jätterart och säger tack förlåt. Jag gör det till alla som jag går förbi. Och helt plötsligt så står jag ansikte mot ansikte med en kille som jag typ var ihop med eller dejt eller kär eller, ja, men du vet, så som jag typ hade ihop det med. Jag tänker faktiskt inte gå in på det, det är faktiskt privat. Klara, skärp dig.
Vart är ditt överinformerande när man som mest vill ha det? Vad exakt gjorde du den här killen?
Jag kan säga vilken rad han satt på. Jag har inte sett honom på så länge och helt plötsligt så står vi näsa mot näsa, och med näsa mot näsa menar jag min näsa mer, för min är så fruktansvärt stor, men vi står näsa, alltså hej, så från jättelång tid till bara pang. Så när vi gick upp, innan vi kom hit, när vi gick upp och gick bakom lokalen där ute, då så sprang jag på två killar som, alltså de är söner till min pappas kompis. Och då satt de där i två fåtöljer med varsin öl. Och de var så söta, och jag utropar: nej men hej, vad stora ni har blivit! Och de är 42, 45. Han som är äldst, han är en vecka yngre än jag.
Syftade du på att han har blivit större på bredden? För det är ju så man skulle ta det.
Om
att man har blivit stor.
Gud, jag har inte ens tänkt
som
på.
Som man är jämnårig med.
Det tänkte jag inte ens på. Men jag tänkte bara, för där återigen, det var så länge sedan jag såg dem. Och så tyckte jag, åh fan, jag blev stor. Det var min vad heter det? Det var det naturliga att komma ut, för jag minns dem som barn, bara att jag glömde den detaljen att jag också var ett barn då ju.
Ja.
Men, ja. Nej, men jag tror inte att de tog det så. Men det jag tänkte på, det var att de är så vansinnigt lik sin pappa. Och det gör mig lite livrädd, för tänk om alla jag träffar tänker att jag är lik min pappa. Jag menar, jag tänker det ju. Men jag vill inte att andra ska tänka och tycka det. Och då tänker jag också på det här. Att det är lite speciellt det där med att vi får tycka i samhället att män är fula. Men vi får inte göra detsamma med kvinnor. Nu menar inte jag att min pappa är ful. Han ser ut som Harrison Ford beställd från Wish.
Ja.
Men
ja.
Han är inte snygg som kvinna.
Nej, men det är väl ingen man som är snygg som kvinna. Alltså det är väl ingen. Män åldras. Alltså om de inte har jättemycket pengar och personlig tränare, så åldras ju män. Alltså kvinnor i de flesta fall åldras ju.
Vad pratar bättre. Du om? Va? Vad sa du?
Va? Vad är det som är svårt att förstå med det här? Män åldras ju, alltså,
bättre.
Ta Filip och Fredrik. De är ju ungefär 600% snyggare nu när de börjar vara gamla och grå än förut. Men ta random gubbe på byn,
ja,
så jo. Kommer ju, jämför med hans fru, så kommer hon vara 500% fräschare, för att hon fortfarande permanentar håret och använder liksom eyeliner.
Ja, det är olika helt enkelt. Det är väl en fråga om klass, kan jag tänka. I alla fall så tänker jag på när man träffar en nyfödd bebis och säger: åh, så lik pappa, men det växer bort. Och så skrattar man och så är det helt okej. Men kan vi inte börja prova det här på nyförlösta mammor och se hur det landar?
Hur sämst.
Jag gjorde det en gång, inte till en kvinna, utan till en man, en kollega till Joakim. Och då var det att jag sa det inte till hans fru, utan jag sa det till honom, och frun var inte med. Utan han kom där med sin bebis och jag sa: åh, vad söt, lik pappa, men det växer bort. Eller något sånt där. Och han tog inte det så som jag är van vid att män säger det. För jag är också en sån som jag säger det varje gång. Ja, utan undantag. För jag tycker det är så himla roligt. Men han tog inte det så som han vill. Så den situationen gick över.
Ja, men jag har... fast jag var med om något annat, men en kompis till mig såg, vi kollade på ett klipp när min äldsta son var liten och han sprang, hade väldigt speciell springstil, och så skämtade hon att hon och hennes man hade sagt att han är Klaras löpsteg. Och då minns jag att jag kände bara, jag ska mörda dig din jävel. Dels att han förelämpade, och hon förelämpade min sons löpsteg, men också mig. Alltså det var ingen distans, utan jag blev bara jättearg och bara, häxa! Kände jag.
Jag tyckte det var jättefestligt, för jag bara sitter och tänker: mama always say life's like a box of chocolate. Det är, så ser jag din son springandes.
Ja, men det var nog ungefär den löpstilen när han var 5 år.
Ja, du ser. Fel hade hon ju inte, stackar.
Nej.
Arma,
men elakt var det. Förnärmad blev jag.
Du lyssnar just nu gratis på podden Wohlin och Klara. Nästa veckas avsnitt kan du bara lyssna på som prenumerant. Och så kommer det fortsätta. Att varannat avsnitt gratis, varannat exklusivt. Så du går då in på underproduktion.se/Bolin Klara och så börjar du prenumerera, för då får du alla avsnitt och kan lyssna på alla gamla avsnitt som har varit låsta förut. Detta kostar dig 29 kronor i månaden och alla vi har pratat med tycker att det är värt.
Jag följer ju konditor My Fält på Instagram. Det gör du också, Malin. Mm. Ett kreativt yrväder som oförfärat startar massa olika företag och butiker och släpper produkter. Och hon har liksom, hon är så här, alltså hon är så produktiv och mångbegåvad att man själv blir helt matt. Som om man själv har några sådana ambitioner så känner man, när man tittar på henne, bara, men hur hinner hon? Hur orkar hon? Det är helt otroligt, hennes energi. Men nu har hon hon har det jättejobbigt. Hon har gått igenom en separation precis, och sen så har hon tagit sig an då ett nytt kreativt projekt, att hon liksom ska renovera en stor fastighet och som heter Skolberget, och göra det till liksom någon stor besöksdestination med café och shoppa. Alltså det verkar helt fantastiskt och helt fruktansvärt stressande att driva igenom. Skitsamma. Då har ju My sin vana trogen, hon delar ju väldigt mycket både upp och nedgångar, mot och medgångar, och skriver liksom om hopp och förtvivlan och hur hon mår, och inte bara kring renoveringen och alla pengar som sprutar, utan liksom separation och om man är på barnen och sådär. Hon är ju väldigt, väldigt transparent, och jag har noterat att hennes läsare är helt besatta av den typen av inlägg från My, att hon ska blotta sig. Vad hon än skriver så är det bara så här: åh, det är så underbart att läsa hur det verkligen är. Visa mer, berätta mer. Åh, vad skönt att hon delar hur det verkligen är. Alltså, det är sånt sug efter att höra om hur jobbigt My Fält har det. Och sen skicka styrkekramar och hjärtan. Och bara, åh, det är så skönt att inte alla är så falska i den här Instagram-värdet, att hon är äkta och så. Och jag blir så jävla illa till mods när jag läser de här kommentarerna, för jag tycker att hennes läsare är lite grann som gamar, för att som bara de känner liksom vittring av förruttnelse att någonting är jobbigt, och så bara mer, det är så viktigt för vår psykiska ohälsa att berätta mer om hur du mår, alltså. Och grejen att jag vet ju själv, jag pratade om det här i podden förut, att det mest enkla och publikfriande som finns är att visa upp sina egna blottor. Det är väldigt lätt att göra det. Eller alltså, det är inte det enklaste, men det är det enklaste för att bli älskad. Därför att folk älskar ihjäl en när man berättar om hur man verkligen mår. Men de blir heller aldrig nöjda. Det är som ett svart hål man försöker täppa till. Man kan ge hur mycket som helst av sitt armod och sitt elände, och de kommer inte bara vilja mer. Och idag är det ju liksom, för att kunna vara en framgångsrik influencer till exempel, så måste du måste visa de här sidorna. Du måste liksom prata om dina ätstörningar eller din separation eller din hemska uppväxt eller psykiska ohälsa. Jag tänker Bianca, Therese Lindgren, mig själv. Alltså vi är många som har liksom en jättestor och viktig del av det vi pratar om, är att prata någonting om liksom dåligt mående, kaos eller bristningar på magen eller så här. Och jag tänker att det är så jävla sjukt, för att alltså att vi har det här, eller för det första, håller du med om att det är så här?
Men får jag bara jag gillar ju My i det att hur kan man vara som hon, att vara så duktig, att vara så, ja, men hon är någon slags extrem naturbegåvning i att sätta ihop färger, färg och form.
Jag kan inte ens, hon är så mycket konst,
När, ja, verkligen. Men bara så här, jag ska måla en fondvägg i sovrummet. Och den ska vara rosa. Ja, oh, fan, nu blev det aprikos. Och så har jag lagt ner en vecka på det. Mm. Och hon bara, Tibboli kiosk, enter! Ja. Och så bara, jag förstår inte.
Men hon har ju en...
Jag avundras det.
Ja.
Men det är sagt, så tycker jag att när hon blottar att det är jobbigt och det är kämpigt och att hon är helt slut och sen i följande inlägg kritiserar de som försöker ge henne råd. Jag kan absolut förstå att det är... Säg inte till mig att vila, för det hinner jag inte. Nej, nej, men det är ju lite så man gör. Och också, vad ska man säga till någon som är helt utmattad? Då? Mm. Mm. Det är väl inte så jag tycker när det gäller följare, och det har vi också Anita Clemens, man kan bli jätteirriterad på följare som säger saker som man redan har provat själv eller som försöker fylla i ens skämt eller, ja, men bli jätteirriterad, men säg inte det. För följarna är dina pengar. Det är ditt kapital. Så sluta vara ohyfsad mot dem. Utan då säger man bara så här, tack så mycket. Och så tänker man på insidan. Din jävla idiot, det visste jag redan. Eller det har jag redan provat eller så. Mm. Det är min åsikt som du fick nu.
Mm. Tack för den. Mm. Där vågade du ha en åsikt, det var ju bra. När det gäller en kvinna, där vågade du minsann tycka till. Nej, men alltså jag tänker bara att jag tycker att det är... så skev att vi har det här kravet på att vi ska vara så autentiska online, vi ska visa våra stökiga hem, vi ska visa våra bristningar på magen och så här. Därför att det rimliga, det helt rimliga och naturliga och normala, det är ju att vilja visa fram sin bästa sida. Vi skämtar ju så mycket om det. Och så ska man sitta där, ska vara så perfekt. Så här. Men det är ju helt naturligt att vi till hela världen, när vi inte kan sortera vem som läser och tar in det, vill visa våran, liksom, det bästa vi har. Därför att vi vet ju själva, bara gå till sig själv, man tar skärmdumpar, man sparar, man zoomar och analyserar folks elände och diskuterar med sina vänner.
Jag tror inte att alla... Det har varit min tröst. När jag ser ner på mig själv så tänker jag så här håller alla på. Och så när man pratar med folk så inser man att nej, det gör inte alla. Alla gör inte det.
Men absolut. Men jag tycker att, många gör det i alla fall. Och jag tycker att det är helt naturligt att man på något sätt inte känner att man vill dela med sig av allt som går dåligt i ens liv. Jag tycker att det är ganska sunt. Jag pratade med min bästa kompis Elina som är psykolog. Och vi diskuterade just det här. För jag får ju också det... kravet på mig att visa upp autenticitet. Och sen så sa hon att liksom, som satte fingret på något som var så bra, att våran besatthet i att folk på sociala medier ska vara autentiska handlar om en brist som existerar i våra verkliga relationer. Och det är så jäkla sant. Därför att jag tror att så många människor har inte bra relationer. Man har ingen så nära väninna att man får komma hem till dem, till hennes äckliga diskbänk full med disk. Hon kommer öppna i sina långkalsonger med uthöjda knän och stora t-shirt utan BH under. Utan väldigt många människor får aldrig komma så nära en annan person. Man kommer hem till sin svärmor, hon har städat perfekt. Alltså alla håller upp fasader för varandra i sin vardag. Även ens närmsta relationer är fulla av fasader. Och det är osunt. Där borde man, den delen borde man visa upp där i sin närmsta relation. Det är där man ska vara sårbar och berätta och visa. Och sen så kan det vara ganska sunt att ha ett visst filter mot omvärlden. Men det är som att jag känner att jag bryr mig. Jag behöver inte se Johanna Blad klämma fram en valk på magen, utan jag går till badhuset varje vecka och där ser jag tjocka tanter med enorma hängbröst, duscha, skratta, prata med sina väninnor, den som står och smörjer in sig. Jag ser massa vanliga mammakroppar med bristningar och valkar och ofrisyrat könshår som förvandlas till en stripig liten katt när de duschar, du vet, så här. Det är så, jag behöver inte se influencers berätta om sina äktenskapsproblem, för jag har vänner som har äktenskapsproblem som jag pratar med, jag som har barn som har diagnoser, som har jobbiga liksom ingifta släktingar. Alltså, har man det hemma. Behöver man inte vara som en gam på personer i sociala medier så fort de delar med sig och hela tiden hålla på liksom parasitera på andra stolen. För det är det som gör att jag blir orolig. För My, nu får My göra som hon vill. Hon är vuxen kvinna, hon är smart och hon är kreativ och bla 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 bla. Men jag tänker alltid när folk delar med sig när man är i kris att det är därför man blir, det är där som du stör dig på, att om man snäser tillbaka så blir det till. För det är så sårbart. Därför att man är inte riktigt klar med det själv och så kommer någon då ska säga någonting om hur man kan leva ett bonusfamiljsliv eller stress. Alltså det kommer för nära. Så att jag tänker att det är ingenting att hylla.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och dela med sig av hur det verkligen känns sociala medier. Jag tror att folk skulle behöva vänta med att dela med sig tills det är lite mer färdigt. Mm. Ja, eller vad, håller du med? Eller håller du emot? Vad tycker du?
Jag kommer ihåg en gång när jag... Ja, men när det var ett barn i min mage som dog i vecka 19. Eller vad det nu var. Mm. Då var jag ju med i... blev intervjuad i DN. Insidan heter det så. Mm. Och då så minns jag och kommer minnas hela mitt liv förmodligen... de kommentarerna som kom på, det var när det fanns kommentarer under artiklar på de har ju inte det längre, utan nu är det ju på Facebook och det är ju lika illa där, men då, ja, men det var väl väldigt okontrollerat, jag vet inte, men det var så förr i tiden och då så, och då minns jag att att någon skrev så här, mycket vill ha mer, punkt.
Ja, fy fan.
Och,
fy fan.
Ja, och då tänkte jag att det här var liksom inte riktigt värt det. Och det handlar inte om att jag, stackars dig. För jag tyckte synd om mig själv alldeles på egen hand. Utan det var de, jag blev tillfrågad och så gjorde jag det. Och ja, man får ta det som kommer. Men jag tyckte inte att det var värt det. Den kommentaren gjorde att det inte var värt det.
Nej, och det hade du kanske, jag vet inte hur länge det hade behövt gå för det, för att du skulle tycka att det var att du skulle kunna ta den kommentaren och bara och inte liksom, och tycka att det är såklart en idiot, men inte liksom bli ledsen eller kränkt eller så, eller vad nu var du kände. Men det är det jag menar, att vi tvingar fram, tror jag, prematura analyser och diskussioner kring sitt eget mående och vad man står i, eftersom att vi uppmuntrar det så mycket, när det för den enskilda personen vore mycket, 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 mycket bättre att få dela det med någon i sin närhet som inte kommer säga men varför stressar du så mycket? Eller så här, alla de här okänsliga sakerna som, och som kanske inte ens låter särskilt farligt för den, nu var ju det där var ju riktigt vidrigt som det du var med om, men det kanske inte ens låter utifrån, förstår man inte hur fruktansvärt det känns, men det är ju för att det är så laddat, så man klarar inte av någon, att någon alls in och petar i det. Så, ja, jag vet inte.
Precis.
Jag
tycker bara, men jag vill säga att när man delar med sig i media, i sociala medier, i vad det nu är, då är man med i leken. Så är det. Så det är inte som att, men jag tycker också att det är så intressant det här med att en del människors innersta tankar kring det här med att ha många barn, och nu tycker jag inte att jag har många barn. Jag har många barn, men inte... Men att...
inte 11 barn.
Folk verkar tro att om man har... ju fler barn man har, desto mindre gör de något av dem dör.
Ja.
Och det är något väldigt... för det går ju emot... Eller gör det? Går det mot människans natur? Eller är vi djuriska där? Att man bara tänker att... ja, om man har ett barn och det dör, då har man noll. Men om man har 11 och ett dör, så är det 10. Bla, bla, bla.
Jag vet inte.
Jag försöker tänka om det går emot människans natur eller med människans natur att resonera så, att det är någon slags instinkt att... För det var ju precis så hon menade.
Jag vet inte. Och jag tänker också, man vet ju inte vad den personen menade, men var det liksom en analys bakom, eller var det bara ett liksom väldigt, bara en väldigt elak kommentar man sa?
Det var nog bara så här att jag skulle nöja mig med de barn jag hade.
Du ska inte gapa efter för mycket. Men jag tänker också på, alltså jag tänker på det här med att när folk då berättar också traumatiska, hemska saker, för det kommer alltid komma folk, dels folk som är bara tanklösa och sen kommer det rena idioter. Jag så fruktansvärt läste på typ bloggbevakning i veckan om att Pau, alltså jag har så dålig koll på henne, men hon har ju något OnlyFans-konto och sen har hon varit ihop med någon galen norsk docushoppa-kille, som när de har gjort slut får hon veta att han har gjort ett eget OnlyFans-konto och lagt upp massa material som på henne och tagit pengarna själv, typ 300 000 eller vad det var, det är ju hämndporr verkligen så här. Och så läser man kommentarerna, jag känner bara, det första jag känner bara så här, åh gud, någon måste hjälpa henne att polisanmäla den här, det här exet som har liksom lagt upp mot hennes vilja, och så går jag in och läser kommentaren, och jag vet, man ska inte läsa bloggbevakningskommentarer, för att det är aldrig, det är väldigt liten procent där som har något vettigt att säga. Men då tänkte jag också att det här är verkligen typ, det här känns som ren ondska. Vad är det här för människor som skriver en sån här sak när någon liksom har varit utsatt, alltså det är sån empatistördhet och också missbrukande av att ha tillgång till folks privatliv, alltså folk berättar saker om sig själv och så utnyttjar man verkligen det för att göra det ännu mycket värre. Jag vet inte, det är ingen djup analys, ingen nydanande analys, men jag stör mig på det. Jag tycker fler människor skulle med gott samvete visa upp en polerad utsida, och sen så tar man själv ansvar för att ha relationer i sitt liv där man får, och det bästa är att börja med det själv. Om man tycker att man har alla ens väninnor är så jävla stuck up och ingen vågar visa något, då kan man själv bjuda hem någon och visa hur det ser ut och tänka att det här är min gåva till dig, att du får se hur våran ostädade toalett ser ut en vanlig vardag. Det är min gåva, min kärleksgåva till mina vänner.
Kopplat till det här att Claudia Concha, skådespelerskan, hon dök upp i mitt flöde, och de har precis nyligen sålt sin jättevackra dyra lägenhet och köpt den billigare för att räntorna blev för jävliga. Där har vi ju någonting, och då läste jag kommentarerna där och det gick hem. Det här är ju någonting som, för nu är det ju jobbigt ekonomiskt, inte bara för dem som alltid har jobbigt ekonomiskt, som undrar lite så här, varför står ni på ICA i Bromma och undrar vad rika människor tycker om paprikapriset? Hallå, vi har drunknat ganska länge här borta. Men nu är det ju människor som är vana vid att ha en väldigt god ekonomi och väldigt dyra bostäder. Nu sitter ju de i skiten, och det drabbar så himla många fler nu. Så det tyckte jag var lite uppfriskande, och det märkte man att det var fler som tyckte. För man har ju undrat lite att de här som bor exakt vad de har råd med, de har ju alltid varit nyfiken på, eftersom vi bor väldigt långt bort från vad vi har råd med.
Och skryt.
Nej, men skryt. Ja, du menar skryt att vi är smarta? Ja, tack. Absolut.
Nej, skryt att ni bor i ett hus, men det är ändå långt, långt bort från vad ni har råd med. Men skitsamma.
Ja, precis. Åt rätt håll.
För många är ju det... Ja, jo, men jag menar... Skitsamma.
Bråka för fan inte med mig nu!
Jag vet att det här är det. Din största stolthet i livet, men ni har ändå ett stort fint radhus. Det är inte som att ni bor i ett tiny house, 8 personer.
Just det. Vi bor i en sån här förvaringsskåpslägenhet i Hongkong. Och nu så gläds vi åt att alla har svårt att få ihop det med räntorna. Ja, men okej då. Men jag har ju faktiskt varit väldigt nyfiken, kanske på ett gamigt sätt som du säger då. Att varför har varför väljer man att bo exakt precis vad man på, nästan på öret har råd med? För vad händer då när det här händer? Ja, då får man till exempel sälja och downsize eller vad det heter och så. Ja. Så att det var väl bra.
Jag tycker det var bra gjort av henne om hon känner sig processad och klar så att inte hon blir jätteledsen när hon säger så här: jaha, ja, jag har alltid undrat varför man bor precis på det man har råd med på kronan, för vad händer då när det visar?
Varför har ni inte bott som Malin Wollin?
Ja,
Kalmar.
Exakt. Ja.
Hörru du, att nu blir det lite kristet åka av. Och jag hoppas, gud, det känns som att alla stängde av nu. Vad tråkigt. Jag borde kalla det för något annat. Men i förra avsnittet så sa jag helgmågsbön. Och då började du skratta. Och så sa du att så heter det inte, det heter helgmålsbön. Och då så undrade jag, vad betyder det? Och då visste inte du. Och då tystnade det där skrattet, det där
astma-skrapet.
Ja, men då kan jag tala om för dig.
Ja, få höra.
Helgsmål, det är en markering av arbetsveckans slut, en stunds stillhet för helgen, en avstämning av veckan som gått. När klockorna ringde på lördagsaftonen signalerade de att arbetsveckan var slut och helgen stundade. En arbetsvecka som formades av Bibelns ord att människan ska arbeta 6 dagar och vila den 7:e söndagen då. Det vill säga inte mål som i mat som jag trodde, utan mål som i goals, helggoals. Sen så läste jag, nu kommer jag rappa på lite här, vet du, för att det är ingen som orkar lyssna på sådana här kristet, för det är så tråkigt, men sen läste jag Johan Kronemans recension av en gudstjänst i DN. Och det är ju lite festligt ändå, en recension av en gudstjänst. Och då så skriver han själv att han är ateist och jungfrufödelsen är inte rimligt. Ja, det var riktigt fräscha spaningar han hade. Och avslutar med att det inte hjälper att be till Gud eftersom vi fortfarande har krig och de enda som kan lösa konflikter är människor. Sant. Någon som då reagerar på det här var Josefin de Gregorio som skriver ett svar i Svenska Dagbladet. Hon kallar Kronemann för ateist-boomer och skriver att nästan alltid är han en man född sent 40-tal till sent 50-tal, även om boomer inte nödvändigtvis är en ålderskategori utan ibland mer av ett state of mind. Och jag är ju då varken man eller född på 40-talet, jag är ju nästan född på 80-talet om man rundar uppåt då ju. Och så skriver hon så här: men kärnan i ateist-boomers ilska är obehaget inför att andra människor inte lever som man själv gör, vilket manifesteras i intolerans. Det spelar ingen roll att det är ytterst frivilligt att delta i eller för den delen titta på gudstjänster. Religion ska helst inte få synas alls i offentligheten. Lycka till med det, skriver hon. Och jag känner ju stark motvilja mot allt religiöst, förutom att jag då firar påsk och jul med familj och släkt, eftersom jag hemskt gärna vill träffas och också äta mat och godis. Och varken jag eller Kronemann skulle jag säga, citat, känner obehag inför att andra människor inte lever som man själv gör och att detta då skulle leda till intolerans. Eller, jo, absolut, att jag känner obehag inför andra människors sätt att leva, men då gäller det ju precis allt annat än religion. Ja, men du, ja, men, att folk inte blinkar i rondeller och folk går på sakta på stan, eller att du vet, när man upptäcker att någon stirrar surt på en utan anledning. Sådana saker. Jag menar, en av mina bästa vänner tror på Gud. Och det är du. Och jag känner inte obehag inför att du inte lever som jag gör. Och nu är det väldigt anekdotiskt. Det var bara ett exempel, men jag måste ändå få det sagt. Och då så,
vadå, du tycker att hon hade fel i sig, för jag tyckte att hon var så, det där var så jävla mitt i prick det jag har upplevt som kommer då ur en kontext där ingen är kristen, alla är liksom starkt politiska till vänster i generationer, och när jag blev kristen så kröp det ju fram inte bara en och annan utan ett helt tjåg med ateist-boomers som verkligen var upprörda över att jag hade blivit så här blivit kristen.
Känner du det själv att det är lite att inte om du skiter i andra, känner du inom dig att det är en liten kamp mellan att vara vänster och att vara troende?
Nej, jag tycker ju inte det. Jag tycker att kampen är med alla som är vänster som tycker att man inte kan det. Jag har inget problem med det överhuvudtaget. Mm.
Men vad tror du händer på söndagen efter jag har läst det här? Jo, då ingriper Gud. För då får jag ett sms från en kompis som undrar om jag vill följa med på Händels Messias i Kalmar domkyrka. Tror du att jag följde med?
Ja!
Mm, det gjorde jag. Tror du att hon hade platser längst fram? Inte rad 11!
Du satt bakom någon pelare längst bak, gissar.
Nej, vi satt längst fram.
Jaha, allra längst fram.
Syndaren.
Oj.
Skall sent vakna på rad 1.
Ja. Fick du någon religiös uppenbarelse?
Och då, nej, ja, det fick jag. Och den religiösa uppenbarelsen är så här. Att det är så vackert. Men måste de sjunga om Kristus hela jävla tiden? Det var ett sabla tjat. Ja, jag har fattat nu. Kan inte bara nynna resten? Åh, vilka upprepningar. Att Kristus är så fantastisk och det är så, oj. Så det är ju verkligen en inre konflikt i detta att musiken är så, och den är så vacker så att man, och solisterna är så begåvade och kören är så maffig, de var 50 huvuden stor.
Mm.
Men så är det ju detta med Jesus. Så att, ja. Och sen till detta då kommer frågeställningar. Där sitter jag och sen, jag brukar inte tänka, vad tycker, nu tittar de på mig, ja, det här är pinsamt. Alltså för det är jag så förbi, både av hävd, av ålder, av orkar inte mer, och så vidare. Så att, men i en sån situation så kan jag förföra mig att nu sitter alla och tittar på mig och analyserar hur jag beter mig. När man bara sitter rakt upp och ner. Alltså, jag får inte slänga med håret, jag får inte se sur ut, jag får inte se glad. Och så, vad tittar man? Inte bara jag, vad tittar man? Hur tittar man? Hur tittar andra? Om man tittar på någon i kören så kanske de tänker så här, varför tittar hon på mig bara? Om man tittar på solisten, vilken min ska man ha? Får man se sur ut, då kanske de tänker, ah, hon tycker inte jag sjunger bra. Om man tittar och ler, då kanske det är så här, ah, hon tittar på mig som att hon ömkar mig.
Men hur skiljer det här sig från hur du satt och tittade på Henrik Schyffert? På vilket, det är väl, satt du så här då?
Ögonkontakten finns ju inte när man sitter i nedsläckt Kalmarsalen och det är mörkt i salongen och det är ljus på scenen. Han ser ju inte mig. Eller, han ser kanske dem på, eller jag vet inte vad han ser.
Han ser dem på första rad.
Ja, precis, men där var ju inte jag. Så det är inte, men i kyrka och när vi sitter längst fram och det är ingen höjdskillnad och det är ingen, jag kunde, det var nästan stråk i ögat nära. Och sen vidare. Hur många i kören har legat med varandra? Om kören ska åka och sjunga någon annanstans, hur gör de med boende då? Hur löser de det? Vad är det i kyrkan?
Hallå, har inte du varit gift med en fotbollsspelare som reser runt med sitt lag?
Jo, men då är de inte, men... ja, men de är inte fem. Ja, jo, men jag kan tänka på det också. Men de är knappt hälften av 50 när de åker.
Jag förstår att du inte får någon religiös upplevelse om det är det här du sitter och tänker på när du lyssnar på händelsen.
Nej, precis. Men varför tränger inte Herren igenom då, surret? Ja, vad är det i köttet på kyrkoväggar? Alltså är det sten eller cement eller sten hela vägen? Eller är det någon sån här, är det liksom träbygge med stenmos på? Vad har alla i kören under kåporna? Jag har kläder. Vad har de under de kläderna? Och sen, jag har inte bildningskomplex inför jurister eller läkare eller ens kammaråklagare. För jag har min filkand. Men jag har bildningskomplex gentemot människor som spelar klassisk musik. Och särskilt då stråkar. Även om det insåg jag igår. Fagotten flåsar strängmänniskorna i nacken. Alltså fagott. Ah! Den är, alltså, och så också att det heter faggot. Heter fagott faggot på engelska?
The bassoon heter det.
Jag vet inte varför jag tyckte det var så roligt.
Nej, inte jag heller.
Kanske för att det rimmar på buffoon.
Bassoon.
Jaha, hur kommer bazooka in i det? Vad är en bazooka?
Det är inte det en bazooka. Det är väl ett sånt där jättestort vapen.
Ja, ja det är det ju. Men nu tycker jag
raketgevär.
Det här avsnittet är så långt. Och jag har...
Vi steker listan, Malin, det här går inte.
Det får vi göra.
Eller hur? Ja, men det gör vi. Då har vi listan till en annan gång.
Här är veckans lista. Klassiska instrument. Plats. Tack för idag.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.